om Johannes hade sagt ni kan börja sopsortera lite eller, det är liksom inte det, utan det måste finnas också en röst som är radikal, alltså att livet är allvarligt. Välkommen till Tolkning pågår. Idag är det jag som tolkar. Jag heter Ola Fornling. Och tillsammans med Karin Ekblom, som är präst i Västra Skrävlinge kyrka i Malmö, ska vi försöka få kon på den tredje söndagen i advent och evangelietexten som är Matteus evangeliet, 11 kapitlet, vers 2-11 har jag för mig. Och Karin ska inleda med att läsa texten. Varsågod Karin.
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, Karin, vi har ju inte träffat så mycket innan, och nu ska vi sätta oss här och börja tolka Johannes döparens verk. Och rubriken är väl Bana väg för Herren den här söndagen. Ja, en inledande fråga. När du läser texten, får du någon första association eller så?
Det kommer många saker. Jag tycker det är en ganska fullmatad text. Den är inte så där så att den ger mig inte en direkt tanke. Den ger mig lite olika tankar. Dels är det väl i början och i slutet. Det som väcker mina tankar i början är framförallt att Johannes, han får höra tala om Kristi gärningar, och så skickar han några av sina egna lärjungar då för att fråga Jesus: är du den som ska komma? Jag tycker det är intressant utifrån att vad som har hänt tidigare i Matteus evangeliet här, och det är ju att Johannes faktiskt har döpt Jesus och någonstans förklarat också i det, alltså någonstans sett vad som själv har hänt. Och det är lite som att inte ens Johannes riktigt tror i sitt fängelse ändå på det som händer. Är det verkligen sant? Trots att han själv har varit med vid det här Jesu dop och döpt Jesus. Det är väl en sån där som jag har funderat över. Varför måste Johannes fråga? Är det för att han behöver... Ja, det är nog min fråga. Varför behöver Johannes få en bekräftelse? Vet inte han, tänker jag.
Nej, han som också framstår som väldigt självsäker,
ja,
i sina uttalanden ofta i Bibeln.
Ja.
Och när vid Jesu dop så är han ju också väldigt tydlig med en programförklaring vem det är som han döper och så. Men det är klart, är det, och då tänker jag, är det hans fängelsevistelse som gör att han tvivlar kanske. Det kanske han kanske hade räknat med att Jesus skulle också befria på ett annat sätt och att han inte skulle behöva lida som han gör nu, och då kommer också tvivlet. Det är ju en tänkbar förklaring på något vis.
Absolut. Man kan ju ha en stark tro, men när verkligheten blir så tuff som den blir för Johannes, alltså man kan ju bara föreställa sig det här, att han har ju en dödsdom hängande över sig och någonstans. Och vad ska han då tro? Nu kom ju ändå Messias.
Mm.
Det sa ju till och med Gud, talade från himlen och sa, här är han, min son. Och här sitter jag.
Mm.
Vad ska jag då tro på? Ja.
Men precis som du säger, när rösten har... Det går ganska snabbt ändå att rösten tystnar. Den där man hörde vid floden och Jesus gick ner, den starka upplevelsen tynar bort. Och nu sitter man ensam i en fängelsecell, också under tortyrliknande omständigheter på olika sätt. Det är klart att han blev på något sätt trakasserad, alltså utsattes för alla olika den här typen av makthandlingar där han, i den positionen han var. För det är klart att fängelset, det byggde ju inte på någon slags vård och återhämtning, utan det var ju ett sätt att markera, trycka till, visa sin makt. Varför är han fängslad egentligen för övrigt? Vet vi det?
Alltså i Matteus evangeliet står det ju inte mycket om Johannes efter dopet.
Nej, för jag tror inte det är skildrat på något sätt varför han är i fängelse.
Nej.
Så det vet vi inte
någonting om. Inte i det här evangeliet står ingenting om detta.
Nej.
Utan det är, plötsligt är han i fängelse.
Mm.
Och därifrån skickar han sina lärjungar. Så inget är ju förklarat om Johannes situation.
Nej.
Det är också lite konstigt. Mm. Kan man tycka.
Nej, men det är det ju faktiskt. Ja. För vad var det han gjorde? Som han verkade ju leva ett ganska fridfullt liv på ett sätt. Samtidigt som han häcklade makten i öknen och gick i sina speciella kläder, så levde han väl någon slags fredligt liv, kan man tänka. Han förde ju ingen väpnad kamp eller så, har jag svårt att tänka. Så att det är också.
Men sen vet vi ju från andra berättelser att han sa ju sanningar som inte kungen ville höra. Mm. Men och det är ju märkligt att i Matteus evangeliet så lämnas inte det, så nämns inte det liksom.
Nej, utan... och varför fick det en sån dignitet, tänker jag? Och det var väl för att folk naturligtvis lyssnade på honom. För folk kom ju ut till öknen och det står det ju om i massor här och lät döpa sig. Och det blev en upprorsrörelse, och på något sätt lyckas de väl få honom att ha fängslad här ju.
Alltså, han är ju en sin tids visselblåsare på något sätt när han påpekar de oegentligheter som pågår i maktens boningar och så.
Mm.
Och visar upp liksom ett kanske korrumperat och svågerpolitik och allt annat som han sätter fingret på.
Men säkert också en rätt så tvivelaktig figur, kan jag tänka mig, i mångas ögon. Jag menar, det är ju lätt att man idealiserar lite de här bibelfigurerna. Jag kommer ihåg att i Östra Grevie kyrka där jag jobbade hade vi en bild av Johannes i sån här blond pagefrisyr och så. Men det är klart, han rörde sig ju i kretsar som var skumma. Alltså jag skulle kunna tänka mig liksom, jag tänker på dagens rapartister eller så, de som har ett socialt patos som också blir fängslade för naturligtvis droginnehav och verkliga brott, men det är också ett sätt att trycka dit den delen av befolkningen, så att säga, så på olika sätt. Alltså det här kan ju, det här var ju också en underground-rörelse på något sätt där, och det ger det ju ett lite annan färg eller perspektiv än vi har nu när vi ser på det retroaktivt, där han har blivit en, ja men vi har gett honom titeln vägröjare och så, men vad innebär det egentligen när vi borrar i det? Det är intressant, tycker jag. För det är ingen lätt figur. Jag har själv ett kluvet förhållande till Johannes.
Mm.
Ibland kan jag tycka att det är något lite väldigt, det här väldigt moralistiska, omvänder och så. Hur tänker du kring det?
Alltså jag, när du säger det här nu så kommer jag också tänka att nej, han var ju en skum figur på många sätt. Man har bara de här beskrivningen av hur han såg ut och hur han gick klädd och hur han levde. Och vi vet ju att han levde ju inte i något samhälle. Han var ju inte liksom en del av samhället precis, utan han valde ju verkligen att stå utanför, nästan lite så där, skapa en sekt på något vis så där, mm. som man skulle kunna kanske kalla en sektledare idag eller något sånt. Och men samtidigt så det här som vi sen säger nu att ja, men här vi har till och med någonting som heter bana väg för Herren, och vi har symbolen av att Johannes är liksom yxan som hugger ner
ja, just det.
Trädet och så. Den känner man ju inte av här i övrigt i Bibeln, förutom när Jesus själv talar. Han vet om det här.
Mm.
Han säger ju då till exempel att ingen har ju trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Så han gör ju honom större än sig själv egentligen i detta.
På ett lite som är typiskt för Jesus, ja. Ett gåtfullt
precis.
Sätt som vi inte riktigt, som vi får vända och vrida lite på.
Ja.
För det var också något jag tänkte på innan den här dagen, att Johannes och Jesus har väldigt olika språkbruk. Det Johannes säger när han pratar på andra ställen i evangeliet är ju klart och tydligt. Omvänd er, huggormsyngel. Ja, Jesus kan också använda kraftuttryck, men han har ju med de här med gåtfulla bilder och sådär, men Johannes är väldigt rak i sitt tal liksom. Det är verkligen här kommer någonting nytt, och här är det omvändelsen som gäller och så. Det är två olika sätt, alltså de är två olika röster men också för samma sak och samma Gud, för det är ju det som blir tydligt här i texten, att Johannes och Jesus knyts ju ihop här på något sätt som olika röster för samma mission eller samma Gud eller vad vi nu säger.
Och de uppträder ju samtidigt också, och man kan ju bara säga, var det en slump eller hur kommer det sig att deras mödrar fick barn med bara några månaders mellanrum och att de dessutom var besläktade med varandra och så. Var det en tillfällighet eller var det också Guds verk och ingripande? Eller är det en kombination av det och att det är en tid i Israel av ockupation, främmande makt som styr? Och i en sådan situation, jag menar, vi kan ju prata motståndsrörelser, alltså olika som menar att det är nu, kom igen, alltså han är ju så här, fattar ni inte, ser ni inte vad som händer, det är liksom nu vi måste göra någonting, ockupationsmakten är här och nu, ni måste omvända er nu, ni måste liksom, vi kan inte vänta på morgondagen eller jag tänker på hur det måste varit att leva till exempel i Danmark under kriget eller i Norge under andra världskriget, att leva under en främmande makt som, alltså de rösterna som någonstans känner att nu är det kniven på strupen, det är ju den rösten han är någonstans i det här också. Det är ju Jesus också, men han är ju ännu mer, Jesus har ju det liksom perspektivet på ett annat plan, men för Johannes är det som du säger, det hårda och det kärva kan ju också bero på de omständigheter som råder i landet just då.
Säkert. Och jag tror att Johannes, han låter sig inte korrumperas heller. Alltså på något sätt, alltså han låter inte heller sitt språk korrumperas av makten, utan han håller sig väldigt tydlig. Och då tänker jag att det som förenar Jesus och Johannes är ju också att de båda dör i kampen. Så. Vi vet ju att Johannes får ju huvudet avhugget på ett rått, som ett rått skämt egentligen. Alltså det är ett fruktansvärd berättelse egentligen, att hon önskar sig Johannes döparens huvud på ett fat och får det. Alltså det är ju, och Jesus blir korsfäst. Alltså, och på ett sätt så misslyckas de båda ur någon slags världslig mening. Men ur ett annat perspektiv så är det de som öppnar upp Guds vägar i världen. Det är ju fantastiskt, tycker jag. Och det tycker jag är det stora, att det är egentligen förlorarna blir vinnarna i slutändan när vi väl sen får facit så.
Ja, och det är ju det någonstans, den här gåtfullheten i Jesus, den sista meningen här också.
Mm.
Alltså,
jag det, hjälp mig med den, Karin, ja. För den är faktiskt inte det är sån här.
Du ska hjälpa mig här. Ja. Man kan verkligen vända och vrida, och samtidigt så är den ju inte ovanlig för Jesus.
Nej.
Alltså, för när Jesus pekar på Guds rike så är det ju hela tiden, det går knappt att fatta. Och jag tänker att någonstans är det ingenting vi ska fatta heller, för det ligger bortom vår begreppsvärld.
Mm.
Alltså, det är så mycket större än det vi någonsin kan förstå. Och det är ju det som gör, men hade vi kunnat se det här framför oss, jaha, i Guds rike då kommer Johannes att vara liten och du kommer att bli stor och jag vet precis var du sitter och vilket hus du bor i och vilka prylar du kommer äga. Alltså, då hade vi ju kanske redan haft det där, va?
Mm.
Men för det är ju rätt häftigt att tänka sig ändå att det är, han är störst här, men han är minst. Nej, han är inte minst. Det stämmer inte heller, va? Men den minste ska vara större än Johannes döparen.
Ja, han är den största. Jag säger det en gång till. Det ja. Som har texten framför
dig. Han har trätt fram som är större. Nej, förlåt. Ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Om han är större än den minste.
Den minste i himmelriket, ja.
Ja.
Mm.
Då måste ju Johannes döparen vara minst i himmelriket.
Mm. Mm.
Mm.
I det kommande.
I det kommande. För jag menar, när han säger himmelriket här, har jag svårt att föreställa att han bara pratar om ett rike som handlar om livet efter detta.
Nej. Det är ju, det tror ju inte jag heller, utan där finns det ju också alltid en dubbelhet. Jag tror ju himmelriket också är liksom någon slags vision av en jämlik och rättvis värld där Guds ordning råder. Och där leker han hela tiden med de här begreppen, störst, minst, och med den här variationen. Och det, jag tror det är ett sätt att ironisera kanske också, kan, av hur vi lever våra liv, där vi ständigt ska rangordna oss. Är jag snyggare än han, och har jag bättre bil än honom? Och, ja, det fanns ju inte på Jesu tid, men tendensen var ju detsamma, va? Rättfärdigheten. Och jag tror att genom att använda de här svängarna man inte riktigt förstår, så visar han också på det absurda i hur vi håller på. Jag tänker så. Ungefär som den absurda teatern, eller bröderna Marx, eller den här typen. Charlie Chaplin är också en komiker som hela tiden höll på och utmanade de här konventionella sättet att vara på, och genom det liksom visa på en annan verklighet. Jag vet inte. Men,
ja, och då krävs det ju rätt radikala bilder för att som ligger bortom det som är nästan.
Ja, för det är det jag också menar. Det hjälper liksom. Det hade inte blivit, det kommer att bli lite bättre en dag, eller omvänd det lite grann.
Just det.
Ja, ni kan göra det lilla. Ni kan börja, om Johannes hade sagt, ni kan börja sopsortera lite. Eller, det är liksom inte det, utan det måste finnas också en röst som är radikal. Alltså att livet är allvarligt. Kom igen nu, liksom. Så. Det är någonting. Någonting skönt att den också finns faktiskt, och att det finns en liksom helig vrede i det, att när folk förtrycks eller så, då går det inte med någon halvmesyr, utan då måste man verkligen ge röst åt rättfärdigheten. Precis som, ja, men jag tänker på rörelser som rap, punk. När Refused kom, den här kommer jag ihåg att jag bodde i Umeå. Dennis Lyxzén var sångare där. De var straight edge, de drack inte, de åt inget kött. Alltså, det var väldigt mycket Johannes Döpare rörelse tänkte jag då också. Och det finns ju någonting befriande i det där. Och det var det antipatriarkat och antikapitalism. Jag ser Johannes lite som den typen som inte, han låter sig inte ens, vi andra är lite halvdana, vi kan vara mot kapitalism, men vi vill ändå ha bättre lön och köra bil och ja, men hela det här, man är ju en halvdan. Johannes är liksom mer the real thing kanske.
Han är omutbar skulle man kunna säga.
Han är omutbar.
Ja, ja.
Och så hård är inte jag, men det kan vara inspirerande med den rösten, tänker jag.
Mm. Alltså jag tror att de rösterna behövs ju verkligen. För det är som säger, sopsortera lite grann. det håller inte.
Nej. Och jag tänker att
eller tro lite grann.
Ja, men tro lite.
Ja, eller kan ni inte bara tro lite på mig? Eller kan ni inte bara omvända er lite? Mm. Eller kan ni inte bara älska er nästa lite grann? Jo, det kan man ju säga.
Ja, det gör man. Ja. Så blir ju ofta utfallet. Mm. Men vi kanske ändå, det är väl så man kan tänka på Johannes. Hade bara Johannes funnits och inte Jesus och inte liksom den här kontexten, hade ju blivit outhärdligt. Alltså, kan jag känna.
Ja, och så tänker jag också att både Johannes och Jesus, jag menar, de vet ju mer än vad vi vet om vad det är att vara människa.
Mm.
Alltså, de vet just ju precis det. Hur jobbigt det är att behöva hålla på och sopsortera och behöva tänka på sin nästa hela tiden. Mm. När man faktiskt vill tänka lite på sig själv och få vara lite slapp och inte behöva tänka på allt som man borde göra och allt sådär. Och i den kunskapen om oss så vet de också att det räcker inte med att ge precis sådär lagom mycket som kanske övriga makthavare eller så ber oss om eller kräver av oss. För jag tror att ja, men det är en kunskap om mänsklig, om hela existensen som gör att ja, men, det här är nödvändigt för att vi överhuvudtaget ska, vi måste få tänka till så här, men oj, ska det vara så svårt? Varför är han så kär? Jo, för att. Annars tror jag liksom att annars hade Bibeln liksom inte hållit i alla dessa tusentals år.
Nej.
Om det hade varit en enkel manual för hur vi ska leva våra liv.
Nej. Utan det här är ju något vi hela tiden får stångas mot. Och det är ju det som är inspiration också och kraft. Vi når inte alltid fram. Och men vi har alltid de här rösterna att lyssna till. Och utmanas av och inspireras av och så. Och det är klart. Också för, om man tänker utifrån vår tid nu så är ju Johannes röst något som verkligen behövs. Jag menar, se till globalt klimathotet, där behöver vi omvända oss. Alltså vi kan inte, ja, där behövs någon stark röst. Ja. Och även gällande etik, det, så att Johannes röst behöver ju ljuda även i vår tid. Mm. Men däremot kan det vara svårt som predikant att förhålla sig till det. Jag kan ju inte bli Johannes. Jag inte, men, och hur framför jag då det på söndag,
ja,
tänker jag. Det är inte helt enkel uppgift. Ja. Hur får jag Johannes att låta och Johannes budskap att ljuda i kyrkrummet på rätt sätt? Har du någon tanke kring liksom utifrån hur man ska predika på söndag?
Nej, alltså Jesus gör ju själv någonting här i den här texten, tänker jag, genom att han ställer ju frågor till folket. När de här lärjungarna har gått och fått lite svar på vad har ni fått se? Då säger han ju, men vad gick ni ut i öknen för att se? Och en man i fina kläder, ett strå som vajar för vinden. Alltså jag tror det här att faktiskt ställa frågorna. Nu svarar ju Jesus själv här på de här frågorna.
Så
han hinner inte, de hinner inte ens svara själva. Det vet vi ju inte hur lång tid det går mellan svaret.
Tanken får de ju med sig.
Tanken får de med sig. Och jag tänker att det är väl som predikant, kanske tänker jag, den vägen att gå, att inte leverera svaren utan snarare leverera frågorna. Alltså att någonstans bemyndiga församlingen eller de som lyssnar att få med sig en fråga hem istället för att få prästens lösning på det hela.
Mm.
Det är ganska farligt att ge lösningar utifrån såna här texter också, tänker jag, som vi själva dessutom uppenbarligen har ganska svårt för att förstå alltid.
Mm.
Vi kan ju också ha frågor, och det tror jag är nyttigt att få lov att dela med sin församling. Jag menar, vilken värld vill vi se? Alltså, vilket klimat vill vi ha? Hur vill vi bli behandlade av vår nästa? Alltså, där i finns ju såklart många svar. Om man vill. Man kan ju välja att svara olika på det, men jag tror liksom att i frågan så får man själv också söka sig. Och det är ju frågorna som gör att vi läser de här texterna. För vi har frågorna om livet. Vi har frågorna om hur ska jag göra, liksom, hur ska jag förstå. Och det är de vi ska brottas med. För vi vet ju uppenbarligen fortfarande inte hur vi ska göra. Vi fortsätter ju liksom att göra helt galet om och om igen.
Och inte ens Johannes ger ju några exakta svar. Alltså han säger vi ska omvända oss och sådär. Men någonstans är det ju upp till oss vad vi lägger i det, i de begreppen, tänker jag. Vad är det att omvända sig? Vad är det att tro på evangeliet? Ja, det. Och det som du säger, att det starka är ju att vi får ifråga, att vi uppmanar som kristna att inte alltid bara köpa hur läget är, tänker jag. Utan varenda gång jag går till kyrkan går jag ju dit och är beredd att förändras. Att utsätta mig för tystnad, musik, för ord, för bön. Och varenda gång jag egentligen ber finns det ju en fara i att jag kan förändras. Alltså, och det är kanske det som är det starka i kristendomen, och det som är kärnan, att vi utsätter oss för förändring och omvändelse hela tiden. Sen vet inte jag vad omvändelse är för dig, men jag utsätter mig bara i ett sånt här samtal för att hela tiden bli påverkad. Och det är väl det som är att vara en kristen församling också, tänker jag. Det är inte en självhjälpsbok efter exan, att man gör x saker och sen är man färdig, liksom. Mm.
Mm.
Spännande samtal och spännande predikningar som kommer att höras i kyrkan på söndag. Har du någon avslutande tanke?
Alltså, jag tänker bara, där är ju också det här när Jesus då själv citerar här Mosebok och Malaki, där han säger att se, jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig, för att förklara då vem Johannes är.
Mm.
Och jag tänker, i de orden så finns här ju också Jesu förklaring på vem han själv är.
Mm.
Så att när han förklarar vem Johannes är, så är det ju underförstått att alla ska förstå vem han är också.
Mm.
I de orden. Jag tycker bara det är liksom, han får ju till det ganska bra genom att berätta vem Johannes är, så berättar han vem han själv är också. Snyggt gjort.
Det är väldigt snyggt gjort. Tack Karin.
Tack.
För ett inspirerande samtal, och du som lyssnar, varmt välkommen till kyrkan på söndag om du vill utmanas av Johannes.
Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen. Om du tycker om vår podd så får du hemskt gärna sprida den på Facebook och andra sociala medier. Varje måndag så släpps ett nytt avsnitt på vår hemsida. Du kan också följa oss på Facebook. Och om du vill hitta oss på nätet på vår hemsida, så är det bara att skriva in Tolkning pågår i sökningsfönstret, så är det det första som kommer upp där. Alla länkar, all information, alla gamla avsnitt, alla bonusavsnitt, de finns på hemsidan. Hoppas vi hörs igen.